institutionen frihet, jämlikhet och broderskap på ett speciellt och väldigt intressant sätt. Man kan säga att målet är att varje individ, varje människa ska kunna förverkliga sitt eget livsprojekt. Men eftersom samhället är ojämlikt så är inte friheten att göra det, kommer inte alla till del. Mm. Och den enda möjligheten att förbättra och möjliggöra så att människor kan förverkliga sina egna livsprojekt är att öka jämlikheten. Och det kan man bara göra genom att gå samman i demokratins form. Mm. Och till exempel genom en offentlig sektor.
Mm. Han hade två vägar. Man kan säga två vägar. Den ena var den offentliga sektorn, den andra var förstås den fulla sysselsättningen, Pierre Schori. Men man kan också säga att det var ju ingen större konst på 60-talet egentligen.
Nej, men det var ändå en stor kamp om, redan då, om vilken väg man skulle välja. Man kan säga att välfärdssamhället, det är socialdemokratins bidrag till modernismen. Och det genomförde Palme. Sen, jag är så mycket i världen mitt jobb. Jag träffar ju ännu idag träffar jag folk som frågar hur är det och hur fortsätter ni och sådär. Man kommer ihåg, det är ju också Palmes gärning, att han fick så att säga rätt om man vill. Mellanöstern, Sydafrika där vi 30 år hade kontakter, kärnvapnen, nedrustningen, Vietnam. Jag läste just och redovisa McNamaras biografi här där han använde exakt samma argument idag som Palme använde på 70-talet och som han bespottades för var både höger i USA och i Sverige. Så att det fanns en klar syn och en vilja att ta ställning och visa ledarskap som vi behöver i denna tid också. Och därför lever Palmes idéer både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt idag också.
Det du redovisar nu, det är ju något utav arvet efter Olof Palme som du ser då. Men Peter Antman, jag tänker när du säger att din utgångspunkt var att du såg en hatbild av Palme växa fram, så har du då istället visat på hans goda sida, men du måste ju ha hittat några dåliga.
Nej, det tycker jag inte.
Jag tittar stumt på det, det kan väl inte vara möjligt.
Nej, men alltså, jag har aldrig träffat Palme som person och jag tycker det finns något typiskt i de böcker som kommer nu, förutom vår då. Det är att man använder minnesbilder av Palme som person för att svärta ner hans politiska gärning. Det jag har gjort är att gå igenom framförallt en väldigt, väldigt massa tal och titta på dem ur ett idéperspektiv. Och då finns det ingenting att... Nej.
Men några retar han. Ska vi titta på ett inslag?
Ja, visst.
Mr. Prime Minister, one of the things I think that makes the American people feel that Sweden is not being altogether neutral is the fact that your country has become the number one haven for deserters from the American armed forces.
We are neutral. But being neutral doesn't mean that we are condemned to keep quiet. We have spoken up against the war in Vietnam, all right. As we have spoken up against the Soviet invasion in Hungary, the Berlin Wall, the invasion of Czechoslovakia. When people are persecuted, when the rights of small countries are infringed upon, even neutral countries must have the right to say their meanings while staying neutral.
Ja, Pierre Schori, ska man säga att han var banbrytande på ett sätt? Just en liten, rik nation i industrivärlden som tog de fattiga småländernas perspektiv. Var det nytt?
Ja, det var det, därför att ingen annan statsminister i västvärlden tog så klart ställning. Och man ska komma ihåg, detta var en tid i det kalla kriget när yttrandefriheten var en bristvara också i demokratierna. Därför man höll ihop i gänget, NATO-gänget höll ihop mot ryssen och så vidare. Vietnamavsnittet är ju intressant därför att det som Palme säger, det sa sedan vicepresident Mondale när han kom hit på officiellt besök 10 år senare och sa: ni hade rätt och vi hade fel. Och det säger också McNamara som var arkitekten bakom Vietnamkriget. Så det visar också på en klarsyn, men framförallt på ett mod att stå upp för principer, de små staternas rätter, inte för kommuniststaten Vietnam i det här fallet, utan för en liten bondefolks rätt mot supermakten.
Ni ger ju bägge en bild av Palme som är en väldigt stark opinionsbildare, både här hemma men också internationellt. Men han väckte ju också mycket avsky för danske statsminister Jens Otto Krag. Han sa en gång: varför måste Palme ta i så mycket? Det skriver du om i din bok. Men varför måste han göra det?
Det var ingen avsky från taktsidan utan man frågar. Och Erlander,
nej, det var inte han som väckte honom, du väckte avsky, men han frågade.
Erlander som fick frågan av Krag förklaras här, om man vill ha genom sina åsikter så måste man i dagens värld, medievärld, tala tydligt och klart. Och det behövs ännu mer idag och då måste man göra mycket snabbare också. Men Palme gjorde detta mycket annorlunda än andra och fick också världens uppmärksamhet, och det var det som förde ut Sverige i världspolitiken. Palme blev ett namn, Sverige blev ett namn på kartan genom tydlighet, konsekvens och trovärdighet.
Mm. Men det där är ju väldigt tydligt också på inrikes.
Ja, här i Rapports morgonprogram talar vi om den senaste i en räcka av böcker om Olof Palme. Pierre Schori och Peter Antman är författare till en bok som heter Palme, den gränslöse reformisten. Hur mycket av det som ledde fram till välfärdssamhället var Palmes genuint egna idéer, skulle du vilja säga, Peter Antman, som har tittat på den inrikespolitiska delen?
Alltså, Palme och alla politiker i Sverige jobbar i en grupp, och inte minst det socialdemokratiska partiet, så att det är givetvis att det inte är en enskild mans verk. Men däremot så har Palme varit med redan från 50-talet och formulerat de, för att säga, värderingsgrunderna eller de ideologiska grunderna har drivit på utvecklingen av välfärdsstaten.
Men menar du att han kom då med mycket egna idéer från början? Var det inte Erlanders pojke som sprang med hans idéer ganska länge?
Ja, det där är otroligt svårt att avgöra, men det är tydligt, det är väldigt klart att det händer någonting när Palme kommer in i Erlanders politiska liv.
Nämligen
och att
då?
Ja, man kan säga att socialdemokratin genomgick delvis en kanske liknande kris då som de gör nu. Alltså en viss form av tomhet. Vad ska vi göra? Har vi någon plats i det moderna samhället? Ska vi, grundtrygghetsreformerna var genomförda, folkpensionen, hjulen gick för full spin i ekonomin, den privata konsumtionen ökade. Vad skulle socialdemokratin ha för roll i det här moderna samhället? Och det hade sysselsatt Erlander från slutet av 40-talet, och han hade inte funnit något svar på det. Även andra än Sköld som blev finansminister funderade över det där, och LO-ekonomerna. Och det där, i den gruppen som kom att formulera det starka samhället, eller vad vi ska kalla det för, som Erlander kallar det för, där ingick Palme och var en viktig person.
Du var ju med då också, Pierre Schori. Skulle du vilja säga att socialdemokratin blev mer ideologisk med Palme?
Ja, i den bemärkelsen att man tog tag i den nya tidens frågor. Palme var också den stora europeen, och vi försöker lyfta fram också här, att man säger ofta att han klagar för att han är tredje världar och sådär. Men till exempel det här frågan om EEC när det växte fram, det var en svår fråga. Då åkte Palme till alla EECs huvudstäder och förhandlade fram det här frihandelsavtalet som var oerhört viktigt för oss. Och även när det gäller Östeuropa. Så att Palme såg dagens problem och kunde också dra fram det in i framtiden. Det är så viktigt. Och det som har slagit mig, jag blev väldigt tagen av Peter Antmans artikel, var så boken kom till, att han hade läst texterna och sett detta. Jag hade läst med det, för mig var det svårt att se sammanhanget på samma sätt.
Och tillsammans har ni nu alltså kommit med boken Olof Palme, den gränslöse reformisten. Peter Antman, Pierre Schori, bägge författare. En som inte var med och en som var med. Tack för att ni kom till Rapports godmorgonprogram.
Den 28 januari 1996. Undersökning av utredningarna i Palmemordet.
God afton. Efter drygt ett års arbete avfärdar nu Palmekommissionen en del av konspirationsteorierna i det så kallade polisspåret. Men bristande rutiner, handfallenhet och dåligt utnyttjande av polis- och åklagarresurser försenar i jakten på Olof Palmes mördare, konstaterar kommissionen.
Det brast i polisens rutiner. Det infann sig en förvirring och förlamning när det stod klart att det var Olof Palme som var skjuten. Det finns inga belägg för de konspirationsteorier som förts fram som förklaring till försenade larm och avspärrningar. Det här säger en av dem som ingår i Palmekommissionen till Rapport. I drygt ett år har Palmekommissionen under ledning av landshövding Sigvard Marjasin granskat tusentals sidor i utredningen där polisspåret ägnats stort intresse. Men Palmekommissionen vill ändå inte dra några slutsatser när det gäller polisspåret.
Ja, vi har inte dragit några slutsatser än, men det vore ju konstigt om vi skulle komma till någonting annat än de tidigare kommissionerna har kommit till. Men vi har inga beslut i frågan.
Men vad är det ni skulle kunna komma fram till mer än det som är känt sen tidigare när det gäller polisspåret?
Ja, hela den här kommissionens uppgift är ju att granska hur polisutredningen har bedrivits. Går det att göra mer än vad som har gjorts, och det är det vi ska titta på och se vad vi kommer till.
Kommissionen har hört flera nyckelpersoner i Palmeutredningen, däribland Hans Holmér, åklagarna Anders Helin och Axel Morath och nuvarande riksåklagaren Solveig Riberdahl, som då bland annat hade till uppgift att höra Lisbeth Palme. Nuvarande spaningsledaren Hans Ölvebro har hörts upprepade gånger.
Vad har de samtalen gett för någonting?
Ja, de har gett för att skapa den bild som vi anser att vi behöver för att kunna dra de slutsatser vi ska dra så småningom.
Vad är det för slags bild?
Ja, vad som har hänt, hur de har agerat i sin del av hela den här långa utredningen som har varit.
Kommissionen noterar felaktigt och dåligt utnyttjande av åklagare och erfarna utredningsmän. 10 år efter mordet på Olof Palme befinner sig den tredje Palmekommissionen mitt uppe i ett gigantiskt arbete där det mesta är gamla kända fakta. I oktober i år ska kommissionen dra slutsatserna av sitt arbete.
Den 13 februari 1996. Intresset för Palmemordet består 10 år efter.
10 år efter mordet på statsminister Olof Palme tycks intresset för hans person bara öka. I ett fullsatt ABF-hus nära mordplatsen pratade kvälldebattören Harry Schein om sin vän.
Även Harry Schein drog fullt hus. Föreläsningsserien om Palme har skapat folkvandring till ABF.
Jag har faktiskt varit på alla de här tisdagskvällarna. Tyckte det var intressant att höra de här berätta om det. Jag har varit och hört Anna-Greta och Anders Färm.
En hel värld var ju intresserad av Olof. Vad är det fortfarande? Varför skulle vi här hemma då inte vara intresserade?
Många tycks sakna Olof Palme i dagens politiska debatt.
Det fattas en politiker och hans dignitet.
Hade någonting varit annorlunda i Sverige idag man hade levat?
Det tror jag.
Vadå?
En livlig debatt skulle jag tro.
Han var en mycket dålig förlorare. Han kastade sin racket när han gjorde grova missar. Hade han uppträtt i någon jävla tennistävlan så hade han fått böter flera tusen dollar.
Scheins bild av Palme, en ömsint, lyhörd tävlingsmänniska som tyvärr torpederade Saltsjöbadsandan och inte orkade stoppa löntagarfonderna. Och precis som Palme har Mona Sahlin fått betala priset för massmedial utstrålning.
Det är personer, det är slaget som provocera aggressioner. Det är den svenska jantelagen. Du ska inte tro att du är någonting. I varje fall är det inte bättre än vi alla andra.
Han är väl en kultfigur på sätt och vis, tror jag. Det tror jag han är. En sak tror jag vore mer liv i debatten. Den politiska debatten framförallt. Om Palme. Jag menar, jag tror många saknar honom, inte annat som politisk agitator.
Den 18 februari 1996. Några klipp ifrån kommentarer med anledning att det snart är 10 år sedan Olof Palme mördades. Första rösten som intervjuas, det är Mona Sahlin, för detta socialdemokratisk partisekreterare och som 1995 hade lite fuffens för sig.
Ja, så ska vi sända det första av ett antal inslag om hur Olof Palme och mordet har påverkat Sverige. Och först ut är Mona Sahlin som närmast kärleksfullt ger sin syn av Palme, men som också delvis tar avstånd från politiken under det decennium som Palme dominerade.
Han var väl inte den där riktigt praktiska demokraten när det gällde att hålla ordning på debatter och inlägg. Och det var många gånger som vi kunde ha jättelånga debatter med massor med inlägg. Och så sa Olof något i stil med, ja, då gör vi så. Och slog klubban i bordet.
Som han tänkte sig.
Ja, och så gick vi alla ut härifrån och undrade, vad var det vi beslöt egentligen?
I nära 4 år upplevde Mona Sahlin Olof Palme på nära håll i den socialdemokratiska riksdagsgruppen som sammanträdde här i riksdagens vackra andra kammarsal, nära den plats där Palmebysten står idag. Mona Sahlin är ju för närvarande socialdemokratiska partiets främsta förnyare. Ingen i ledande ställning vågar som hon ifrågasätta och ompröva partiets politik. Och visst kan hon se kritiskt på Palme också, men hon är fortfarande öppet förtjust. Vad har Olof Palme betytt för dig?
Ja, allt höll jag på att säga. På något vis var det Olof Palme man gick med i, mer än i socialdemokratin. Han brydde sig alltid. Han hade en... Man blev så oerhört stolt om man hade skrivit en debattartikel om någonting. Och så kom han och sa, bra det där. Tänkte, han läste.
Skedde det?
Ja, det skedde. Då flög man som på moln i flera veckor. Han var verkligen en idol på något vis. Och det är få i socialdemokratin som man har känt för på det viset som man gjorde med Palme.
Skaffade du rent av hans autograf?
Ja, jag har till och med hans autograf. Jag har känt så mycket nu med debatten om Europa och EU. Vad vi hade behövt en sån som Palme som kunde förklara för oss på samma sätt idag varför vi måste se förändringarna ut i Europa och hur det påverkar oss.
Men samtidigt har du varit kritisk till debatten på 70-talet att den handlade för lite om just Europa. Och där måste väl Palme haft en roll?
Ja, den handlade för lite om själva EU, eller EG som det hette på den tiden. Och det är klart Palme hade en roll i den, att det inte kom så långt i socialdemokratin då. Samtidigt säger ju de idag som kände honom mer än jag som politiker att han var nog mer nyfiken på den Europadebatten än vad han fick lov att vara som partiledare.
28 februari är det 10 år sedan Olof Palme mördades. Och nu inleds slutet på jakten efter mördaren. Om några månader har polisen inget kvar att utreda. Hans Ölvebro leder polisens palmutredning.
Idag kan man väl säga att vi är i början av slutet.
Polisen har hittills utrett cirka 15 000 olika tänkbara lösningar på mordet. Men alla teorier om avancerade konspirationer, poliser, kurder, män med walkie-talkies och annat har sedan länge avförts från utredningen. Nu, innan mordutredningen går ner på spardåga, ser polisens bild av mördaren fortfarande ut så här.
Ja, vi har ju de senaste 2 åren inriktat oss på att det skulle vara en ensam gärningsman.
Är det Christer Pettersson då?
Ja, hovrätten säger ju att han har varit där. Men vi jobbar ju på ett annat sätt. Vi undersöker om det finns möjlighet att det kan vara någon annan. Pettersson är frikänd och behandlas därefter.
Är det här ett mord som kommer att få bli ouppklarat?
Nej, jag är, på något sätt tar jag en känsla av att innan 25 år har gått så kommer vi att få ett facit. På något sätt tror jag att det är svårt för den här personen att hålla tyst om detta jämt. På något sätt vill man ändå tala om det så att man får känna den här känslan av att det var jag som dödade Sveriges statsminister.
Palmeutredningens Hans Ölvebro, reportrar Erik Ridderstolpe och Rolf Stengård.
Den 21 februari 1996. Detaljer om kostnaden för utredningen av Palmemordet börjar sippra fram.
God kväll. Flera av Palmeåklagarna berättar idag för Rapport om sina misstankar att de själva blev avlyssnade av dåvarande spaningsledaren Hans Holmér. Rena idiotin, svarar Holmér. 10 år efter mordet så visar en granskning också att Holmér öst ut pengar på livvakter och säkerhetsanordningar för sig själv, andra polischefer och sin före detta fru.
Överåklagare Claes Seime, som ledde förundersökningen under en stor del av det första året, säger till Rapport idag att han själv tog del av flera rapporter om misstänkt avlyssning av åklagarna. Claes Seime, som inte kan framträda i tv av hälsoskäl, säger i samtal med Rapport att stämningen mellan Holmér och åklagarna var så förgiftad att inte ens avlyssning var en orimlighet. Bland annat så kom chefsåklagare KG Svensson till mig och berättade om flera incidenter, säger Claes Seime. Sakuppgifter, argument som uttalats i enrum mellan 2 åklagare fanns plötsligt uppe hos spaningsledningen. Och chefsåklagare KG Svensson säger till Rapport idag att han har 4 säkra indikationer på att hans tjänsterum var avlyssnat. Men varken Svensson eller någon annan av åklagarna hade någonsin några konkreta bevis. Alltså gick det inte heller att komma någon vart med misstankarna, säger Claes Seime. Och vart skulle vi vända oss, undrar Seime. Till högste polischefen, det var ju Hans Holmér. I Rapport igår berättade Anders Hellin för första gången om de här misstankarna. Och idag svarar Hans Holmér: rena idiotin.
Jag tycker Anders Hellins anklagelse är fullkomligt idiotiska. Och jag har egentligen bara den kommentar att jag tycker att Anders Hellin genom det här har givit förföljelseman in ett ansikte.
Vad menar du med det?
Ja, det är väl klart vad jag menar med det.
Du menar att han är paranoid alltså?
Jag säger precis det jag sa.
Du är dömd för olaglig avlyssning, buggning. Vad är det som gör att vi ska tro mer på dig nu än på åklagarna?
Ja, det ligger i sakens natur tycker jag. Att
gör det verkligen?
Själva tanken är idiotisk. Alltså.
För det? Du hade ju intresse av att veta vad åklagarna...
Inte skvatt. Jag visste vad de stod för. Jag behövde inte tillgripa någon avlyssning för att få reda på det.
Hur kunde du veta det då?
Vi diskuterade ju varje dag olika saker.
Jo, men eftersom motsättningarna var så stora så avslöjar de väl inte allt för dig?
Det var inga problem att veta vad de tyckte.
Åklagarna kritiserar även Holmér för hans sätt att slösa pengar på mycket annat utanför utredningen. Framförallt på säkerheten kring sig själv och kollegor. Han ansåg att det fanns en hotbild i samband med kurdiska terrorister och omgav sig alltid med livvakter som kostade mellan 500 och 1000 kronor i timmen. Totalt uppgick kostnaden för alla personer som Holmér ansåg behövde livvakter till 10 miljoner. Bara bevakningen av Holmér och hans före detta hustru kostade över 2 miljoner på 18 månader i bara övertidsersättningar.
Vi gjorde ju fortlöpande en prövning av hotbilden. Och den prövningen fortsatte sen efter det att jag hade slutat med det här arbetet. Och då gjordes bedömningen och prövningen av andra chefer inom polisen. Och jag hade samma skydd i flera år efter det jag hade slutat.
Rädslan för attentat mot sig själv och andra i polishuset ledde till att Holmér hösten 1986 köpte in förstärkningsvapen, kulsprutepistoler och 30 skyddsvästar för över 50 000 kronor. Livvakterna fanns också med på privatresor. I Åre till exempel fick livvakterna bland annat betalt för utgifter för liftkort. Han köpte in säkerhetsinstallationer till polishuset, beställde pansarglas, gallergrindar och annat till det så kallade Palmerummet. De flesta inköpen hemlighölls för övrig polispersonal. Holmérs livvakter tjänade bra. Årsinkomsterna låg på omkring 450 000 kronor. Holmér, som själv ansåg att han tjänade för dåligt, lyckades mot alla regler få justitiedepartementet att betala ut extra pengar till sig själv och andra chefer som arbetade med utredningen. Slutnotan hittills för hela Palmeutredningen blev 375 miljoner kronor för skattebetalarna.
Den 28 januari 1986 så mördas ju Olof Palme. Thomas Hempel gjorde många intervjuer med statsministern.
Så blickar Ekot bakåt. På onsdag har det ju gått 10 år sedan Olof Palme mördades. Mordet är fortfarande inte löst. Vi vet inte vem som för alltid tystade den så kontroversiella statsministern. Under hans långa tid som politiker så gjorde Ekots Thomas Hempel flera personliga intervjuer med Olof Palme. Intervjuer där Palme framställde sig själv som lyhörd för rörelsens opinioner och också som en människa som sökte de rätta svaren på politikens alla frågor. Thomas Hempel.
Den första intervjun gjordes 1980 när Olof Palme var oppositionsledare. Han berättar hur han lyssnade på alla innan han själv tog ställning. Hände det att han ändrade mening?
Ofta.
Kan du säga något sådant exempel?
Vi har haft ett styrelsesammanträde idag och jag har en viss fråga. En viss del i löntagarfondsdebatten ändrat mening under det senaste dygnet, helt enkelt därför att jag tyckte att de argument som har anförts har varit starka.
Vad betyder det då att Palme kom från en annan samhällsklass än andra socialdemokrater?
Ja, det betyder...
Vad innebär det liksom?
Ja, det betyder ju en... Kanske en svaghet i det att jag har inte den där självklara anknytning till rörelsen och dess traditioner. Å andra sidan så innebär det ju också att jag har ju fått verkligen resonera med mig själv för att komma fram till den här uppfattningen. Det innebär att man förankrar sin åskådning väldigt starkt innan man så att säga tar steget över till arbetarrörelsen, om man skulle uttrycka mig på det sättet. Och dessutom har jag ju haft en del nytta av det, för jag vet ju hur man på så att säga den andra sidan resonerar, och det har jag haft glädje av i olika sammanhang.
Ja, och Jan Ström gjorde ytterligare en personlig intervju med Palme 1983, då Socialdemokraterna åter satt i regeringsställning.
Den dag man tappar sitt temperament, den dag man tappar förmågan att bli glad och arg och upprörd, då ska man inte syssla längre med politik. För politik är ju också en väldigt emotionell fråga, för det rör människors känslor och drömmar, och då ska man ju åtminstone kunna känna något och drömma något själv.
Och lite senare i intervjun.
Jag måste ha något som jag upplever som viktigt. Den dagen när jag slutar göra det, då är jag förbrukad, va? Och alltså nu då ser jag det här att försöka återupprätta sysselsättning och försvara välfärden och klara Sverige ur den ekonomiska krisen. Det är när mycket kan te sig dystert, det stimulerar mig att kliva upp på morgonen och fortsätta med det här, va?
Du vill alltså vinna till varje pris och kämpa?
Vinna sakfrågorna. Du vet, det där att vinna personligen, det, där blir man ju luttrad med åren. Om man vunnit och förlorat tillräckligt mycket gånger, många gånger, så har man ju mer avspänt förhållande till det där, va? Det får man ta som det är. Men jag engagerar mig djupt i de saker som jag kämpar för. Och där vill jag segra. Det är att säga att om ni har en hundralappar i en packe, så 100 000 i hundralappar, det är en decimeter. Och är det en meter, så blir det en miljon. Och blir det en kilometer, så blir det en miljard. Och ska man illustrera, alltså 90 miljarder, så ska man bygga en stapel av hundralappar 9 mil rakt upp i skyn. Detta var det budgetunderskott vi övertog. Men jag brukar också fälla den här stapeln för att illustrera hur det blir ut om man lägger ut på backen istället. Det är mer påtagligt. Om jag börjar här i Vaxholm, som jag inte vet fel, så räcker stapeln ända till Sundskär. 9 mil från Vaxholm ut till Sundskär och studsar på Bomans ö och därpå belägna byggnader som jag inte vill nämna vid namn.
85 års valrörelse. Palme i ett typiskt tal. Platsen är Vaxholm. Regnet öser ner. Palme blickar ut över ett hav av paraplyer. Någon håller ett svart paraply över honom. Han tycker att det är märkligt att åhörarna klarar av att hålla sina paraplyer samtidigt som de klappar händerna. Låt oss höra det uttalande som han gjorde julen 1972 mot de amerikanska bombningarna över Nordvietnam.
Det man nu gör, det är att plåga människor. Plåga en nation för att förutmjuka dem. Tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn. Guernica, Oradour, Babi Yar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat.
Men eftervärldens dom har fallit hård.
1985, 10 år efter freden i Vietnam, frågade jag Palme hur han då såg på sitt uttalande julen 1972.
Jag står, tycker en av de uttalanden jag gjort i mitt liv som jag känner den starkast känslomässigt positivt för. Det var en vrede, en förtvivlan. Jag kunde ju, hade direkt kontakt med ambassaden i Hanoi. Amerikanerna sa, vi bombar inga civila mål. Svenskarna i Hanoi berättade att här är barnsjukhuset sönderslaget. Här brinner civilkvarteren. Och då ville jag ge ett så starkast möjliga uttryck för detta i detta uttalande. Det intressanta var att det gick fram till adressaten som blev förbittrad. Kom en mycket skarp amerikansk reaktion. Och det gav mig chansen att vända mig direkt till president Nixon och rikta ett budskap till honom och säga att ni måste göra fred.
Du har aldrig ångrat det här uttalandet eller någonting annat som du har uttalat om Vietnam under de här åren?
Nej, det finns väl många andra uttalanden man har gjort som man kan säga att det kunde ha sagts på ett annat sätt. Men om jag ser tillbaka när det gäller Vietnam, det jag sa, det speglade min uppriktiga uppfattning. Och det var på något sätt riktigt också. Det var ett orättfärdigt krig. Och man måste reagera mot detta krig. Så jag känner glädje över att ha fått vara med och spela en i och för sig blygsam roll i opinionen mot detta krig.
Men du lyckades aldrig påverka Nixon. Han tog inte intryck av din kritik.
Men det räknar man ju inte med direkt. Men det var ett slags samspel. Att jag efter kriget inte minst fått klart för sig hur viktigt det var. Men amerikanerna förlorade detta krig av två skäl. För det första på grund av vietnamesernas insatser på slagfältet. Och för det andra därför att opinionen i Amerika inte ville vara med längre. Och för denna opinion i Amerika så var det ju väldigt viktigt att veta att de hade några ute i världen som tyckte likadant.
Här har alltså du gjort en insats, tycker du, för att förkorta kriget. Det påverkar opinionen.
Det vore ju högmodigt att påstå detta. Jag har bara påstått att jag var del i en väldig opinionsrörelse över hela världen som kom att få slut på kriget. Det är klart att den spelade en helt avgörande roll. Hade inte denna opinion funnits så hade väl Nixon fortsatt kriget för att försöka vinna någon slags militär seger.
Under 70-talet gjorde Palme flera skarpa uttalanden om internationella förhållanden. Uttalanden som väckte debatt just genom sin skärpa. Han talade om den tjeckiska regimens hantlangare som diktaturens kreatur och sa detta apropå avrättningarna i Franco-Spanien.
Fantastiskt är ju att detta fortsätter. Att dessa satans mördare ska hålla på. I snart närmare 40 år så har de pinat det spanska folket.
Den 10 november 1980 ställde jag frågor till Palme om 70-talet och om de här uttalandena.
Ja, delvis var det ju helt oplanerat. Det var spontanism eller uttryck för spontana känslor. Så var det inte med Hanoi-uttalandet. Det satt jag och skrev som en prosadikt hemma en kväll.
...72 timmar innan han skulle mördas. Olof Palmes sista framträdande i TV.
Idag för exakt 10 år sedan begav sig Olof Palme ut på sin sista resa. Trots att han egentligen var upptagen med internationell politik på hög nivå, var det till en liten nedläggningshotad fabrik i Jämtland som han reste.
Tycker du det ska bli spännande när Palme kommer hit idag?
Ja.
Tror du att han kan göra någonting så att ni får jobben kvar här?
Ja, det tror jag nog.
Det tror du?
Ja.
Blir du besviken annars då?
Ja, det blir.
Det är nu 10 år sedan, tisdagen den 25 februari 1986. Marcus Magnusson och hans skolkamrater i Pilgrimsta, 3 mil utanför Östersund, i Jämtland, hade förberett sig länge för den här dagen. Under lång tid hade ortens träbordfabrik hotats av nedläggning och ett 100-tal jobb var i fara. Nu ställer man det sista hoppet till landets statsminister.
Han trodde att han skulle kunna göra någonting, det trodde man ju.
Jag var här för 17 år sedan. Men det var den sista resa jag gjorde i landet innan jag blev utsedd till statsminister. Det var 17 år sedan och nu står fabriken kvar, det är riktigt. Om 17 år, då kan jag inte lova att jag finns med. Men jag hoppas att fabriken då arbetar för fullt.
Bara 3 dagar efter det här besöket i Pilgrimsta mördade Sveriges statsminister Olof Palme. Och fabriken som han kom hit för att rädda, den lades ner samma år.
Han var en sådan så han gav sig tid med människor i samhället. Och det är ju väldigt...
Tyckte du han gjorde det när han kom hit till Pilgrimstad?
Ja, det tycker jag absolut. För han gick runt, han vände sig till barnen när de demonstrerade där. Och han pratade med människorna när han gick runt i fabriken och intresserade sig för de hade för uppfattning vad de tyckte om det jobb de stod vid då.
3 dagar efter besöket här i Pilgrimstad så sköts han till döds.
Ja, man tyckte det var ohyggligt. Man trodde ju inte att det kunde äga rum här i Sverige. Och sen när man hade träffat honom det här 3 dagar tidigare och gått runt och pratat med honom så ja, det var helt oförklarligt hur det bara kunde hända. Man hade ju svårt att hålla gråten borta.
På Länstidningen i Östersund finns fotografen Jan Lutman som följde Palme de sista dagarna. 100-tals fotografier tog han. Bilder som senare kom att få ett alldeles speciellt värde.
Det tas ju mycket bilder. Ett fåtal kommer i tidningen men det mesta arkiveras ju. Men då när Palme blev skjuten och sen någon dag efteråt bara så blev det ju på något sätt ett helt annat värde i de här bilderna.
Nu sitter du här med dina bilder framför dig. Vad tänker du då?
Ja... Man undrar ju lite grann vad som skulle ha hänt om inte han hade blivit mördad. Hur hade det sett ut i det här landet då? Om det hade blivit någon annan inriktning på politiken eller...
Vad tror du?
Ja, han var ju en stark person och det är väl det man tycker att man saknar någon sån här riktig individualist numera. Han var ju en fruktansvärt stark personlighet.
Tycker att... Kan jag ropa en där? Hallå? Inte hör du något bättre nu inte?
Jo!
Hör du det?
Ja, det tror du inte.
Har du inte hört det jag sagt hittills?
Jo! Ja.
I alla fall, jag hoppas det är klart inte. Jag hoppas komma tillbaka om 17 år och träffa er då. Och att ni har det bra i Pilgrimstad. Då också. Och nu ska vi titta på fabriken och jag ska skaffa mig ytterligare argument. Hej så länge.
Hej!
Den 26 februari 1996. Chefsåklagaren anklagar regeringen för att ha lagt sig i Palmeutredningen för 10 år sedan. Och för huvudtaget.
Det är chefsåklagare Anders Elin som i en ekointervju säger att regeringen under det första årets mördarjakt flera gånger försökte tvinga Palmeåklagarna att lyda Hans Holmér. Holmérs PKK-spår var viktigare än åklagarnas vilja att utreda andra uppslag, säger Helin.
Läget 1986 på hösten var ju det att det fanns ett krav, både uppifrån och ett eget krav på att samarbetet med polisen fick så att säga inte spricka en gång till. Va? Och vi kände också ett starkt tryck uppifrån från kanslihuset att här gällde det att hålla det här samarbetet. Och att, det sades ju aldrig direkt ut naturligtvis, men att det var viktigt att Holmér fick sin vilja fram kan man säga.
Men du menar att regeringen helt enkelt utövade påtryckningar på åklagarsidan?
Ja, det vill jag påstå.
Det var genom både telefonsamtal från justitiedepartementet och personliga besök på åklagarmyndigheten som kraven på förundersökningsledarna klargjordes. Holmers önskemål skulle tillgodoses. Och det hände vid varje tillfälle som åklagarna hade invändningar mot Holmers sätt att bedriva mördarjakten. Hans Holmér hade under sommaren 1986 fastnat i sin jakt på PKK. Alla polisens resurser inriktades på PKK. Åklagarnas önskemål om hur utredningen skulle bedrivas fick dåligt gehör och Holmér släppte inte till några resurser för att utreda någonting annat än PKK. Och han hade alltså regeringens aktiva stöd enligt Anders Helin.
Vi åklagare borde kanske ha stått på oss lite bättre här hösten 86 när den här ensidiga satsningen på PKK pågick. Man borde ha kommit till ett avslut så att säga tidigare. Nu skedde det först den 20 januari med det så kallade nedslaget då. Det här borde man ha gjort tidigare.
Den 20 januari 1987 slog polisen till mot ett 20-tal misstänkta PKK-sympatisörer. De togs in till förhör och polisen krävde att de skulle anhållas, men åklagarna släppte samtliga. Några veckor därefter lämnade Holmér Palmeutredningen och utredningen kunde breddas. Men Anders Helin är inte heller helt okritisk mot polisens sätt att sköta den senare delen av utredningen. Om spaningsledaren Hans Ölvebros utspel till exempel för snart 2 år sedan att mördaren snart skulle vara gripen, säger Helin.
Jag tror inte att det har varit vare sig bra eller dåligt för själva utredningen som sådant. Men nu kan man ju säga med facit i hand att utspelet, som du säger, det skapade ju förväntningar hos allmänheten. Förväntningar som sen inte kunde infrias, och det är ju alltid beklagligt.
Spaningsledaren är inte lika optimistisk idag. Åklagaren är det definitivt inte. 10 år har gått och Anders Helin tror inte att någon mördare kommer att fällas. Han tycker fortfarande att Christer Pettersson är det mest intressanta i hela utredningen, och nu är Palmeutredningen snart över.
Ja, den går väl in så att säga i ett passivt skede. Det innebär att det finns en beredskap inom Rikskrim för ifall det skulle dyka upp någonting. Det innebär att någon eller några personer är avdelade till att ta hand om inkommande tips i den mån de strömmar in och granska dem och se om det är värt att jobba med.
Finns det någonting som du känner till i den här sista delen av utredningen som man nu går igenom? Någonting som kan vara intressant?
Nej. Så vitt jag vet så finns det inte.
Så chefsåklagare Anders Helin, Rolf Stengård, intervjuade.
Den 4 mars 1996.
Ekot fortsätter med nyheter om Palmeutredningen. Christer Pettersson är nu allt mer aktuell för spanarna. Han är en möjlig del av lösningen på Palmemordet, säger den nya Palmeåklagaren Jan Danielsson efter att ett tidigare vittne igår trädde fram i TV4 och pekade ut Christer Pettersson som att han varit på mordplatsen.
Ja, det har ju direkt bäring på vilka som befann sig på brottsplatsen. Om man ser till sakinnehållet i uppgifterna, det mest intressanta man kan tänka sig, nämligen att en person som har befunnit sig på brottsplatsen kan peka ut vem som har begått brottet. Sen är det frågan om vilken bärighet uppgifterna i sig har, vilken tillit man ska sätta till dem när de lämnas på det här viset så mycket senare.
Och där i ligger svagheten och det svårförklarliga i att en person som i 10 år av säkerhetsskäl tigit om vem han sett på mordplatsen nu väljer att träda fram i TV. Inte hos polisen. Mannen kommer nu att höras igen och stora delar av hans omgivning också. För Christer Pettersson är och förblir polisens huvudspår trots den friande hovrättsdomen, även om ingen säger det officiellt.
På sista tiden så har det kommit fram uppgifter från olika håll som har haft Christer Pettersson som måltavla. Det är, nu talar jag till exempel om den här personen som framträdde före jul och uppgav att han hade gett Christer Pettersson ett vapen. Och nu det här nya vittnet som nu lämnar nya uppgifter, ska jag säga. De två sakerna är naturligtvis intressanta.
Mordet kommer att lösas. Det är Danielssons absoluta övertygelse.
Hur den upplösningen kommer att se ut, det kan jag inte svara på idag. Men Christer Pettersson är en rimlig möjlighet till en upplösning.